är ett närradioprogram som innehåller partipolitisk information från Moderaterna i Gällivare inför valet 2026. Programmet sänds ut vid inspelningen och sedan i 2 timmar i veckan under 2025. Programmet är producerat och finansierat av Moderaterna i Gällivare. Mer information finns på Moderaternas Facebook-sida.
Hej och välkommen till Gällivare Moderaternas närradioprogram. We built this city. We built this city on rock and roll. We built this city.
We built this city on rock and roll. Och vi som sitter här idag är
Birgit Maj Thunborg,
Bengt Flykt,
Thea Lindblom
och jag Kurt Kalla. Ja, och som vanligt så kör vi enligt våra rubriker, när och fjärran, aktuellt i Gällivare, i politiken och i partiet. Och hinner vi så kommer vi även ha en liten avslutning. Och då börjar vi med när och fjärran. Då frågar vi er, hur har hösten varit, Birgit?
Ja, jag kan väl säga att jag var mest på språng på hösten. Det var mycket resande hit och dit och det var Luleå och det var Västerås på stämman och man var knappt hemma.
Okej, då har det varit tur att det har varit barmark och det är först nu som snön kommer.
Ja, jag var insnöad idag.
Bengt?
Ja, jag har väl sysselsatt mig med bland annat att byta ut ett litet förråd mot ett större hemma på tomten. Och sen har vi varit och besökt våra söner. Först var vi till Alexander med flickvän och barnbarn i Stockholm, var där en vecka. Vi kom hem och botade dagisförkylningen som vi hade fått med oss. Och sen for vi ner till Göteborg och var där med äldre sonen och barnbarnet. Och det var ju skolår så vi var på Liseberg och Naturhistoriska museet. Det var jättemysigt.
En förkylning med där också?
Nej, inte
Nej.
Än.
Och vad säger Thea? Vår gäst skulle vi säga.
Hösten har ju varit flyg och fläng på arbetsfronten i och med att jag pendlar på jobb mellan Gällivare och Luleå. Och så har det ju varit lite annat tjorv. Men annars en bra och jämn tillvaro.
Och jag är ju speciellt glad idag för nu har vi ju fått snön som kommer att ligga här. Den kommer inte att smälta bort. Jag törs nästan lova det. Så nu har vi vitt och fint i Gällivare igen. Okej, vidare då så har man ju nu startat ett jättemöte nere i Brasilien, COP 30. Och Bengt han brukar ju ha lite åsikter om det här med klimatförändringar och energi. Vad säger han?
Ja, det jag har konstaterat, man hade ju ett så kallat förmöte inom EU, var det i Bryssel tror jag. Intresset har väl svalnat i och med att de här största förorena länderna i den här ordningen Kina, USA och Indien har ju då minskat sitt engagemang i det här och det har ju spilt över på COP 30 också.
Ja, det är ju väldigt svårt alltså, för alla andra länder att känna att man gör någonting när de stora aktörerna inte är med riktigt. Men någonting positivt som jag upplevde var ju att EU innan man åkte ner så enas man om att man ska sänka utsläppen fram till 2040 med 90% jämfört med 1990. Och så att EU börjar vara någorlunda enat, det är ju väldigt positivt för det. Sen är ju det så också, EU totalt sett är ju, det är inte mycket man släpper ut om man jämför med de där stora aktörerna. Så vi ligger ju i täten och I sin tur så ligger ju faktiskt Sverige i täten när det gäller EU också.
Ja, var det 6% man pratar om för EUs del?
Jo, 6% av hela jordens utsläpp. Så att, ja, vi kan ju bli bättre, men det vi kan bli bättre, det hjälper inte så mycket när USA, Kina och Indien står för så stor del. Jag vet inte riktigt hur stor del, men det är synd.
Alltså jag tycker något annat som är synd. Och det var det här gravidbråket.
Ja.
Alltså det är ju sanslöst. Alltså det är så att om en kvinna då får av sin läkare på det bestämdaste avråd att flyga, så kan det väl inte vara något problem även om hon är minister. Det finns ju andra som åker dit.
Ja, och vad jag förstår, men det blir ju en sån här politisk, ja, vad kan man kalla det för? Ja, nu kommer jag inte på ordet. Det är ju egentligen så är det ju, förhandlingarna sker ju mellan tjänstemän. Det är ju bara formalia de politiska kommer in. Det är ju tjänstemän, och där är Sverige. Jag vet att det var duktiga människor som sitter där.
Och Jessica Rosenkrantz var där också. Så, alltså, men det där tyckte jag verkligen, alltså, det var underbältet.
Ja, pajkastning på låg nivå.
Jag tror att ordet slagträ är vad du letar efter.
Ja, det var det. Ja, vi har många punkter, så vi går vidare då till nästa. Nu har det ju blivit en paus i Mark- och miljödomstolens arbete angående LKABs nya tillstånd. Och vad är det som händer, Bengt?
Ja, det är så att de här miljöförhandlingarna, man förväntade sig att det skulle komma ett beslut i december. Men på LKABs egen begäran så sköt man fram dem. Och det gjorde man därför att det ställde så höga krav på uranredning i gruvvattnet, så att de var liksom tuffare än det kravet som ställs på dricksvatten. Men nu kommer det sannolikt en lagändring efter årsskiftet, och den går ut på då att man ska särskilja uran som är bundet till exempel till organiskt material, absorberat i partiklar samt fria joner i komplex, och det är ju det som man kallar för biologiskt tillgängligt uran som kan påverka fiskar och växter. Det som är bundet i andra ämnen, det är inte biologiskt tillgängligt i regel. Och det innebär ju att man får förmodligen då mera rimliga regler. Och hade man hållit fast vid de som gäller nu, då hade man ju på sikt dödat gruvindustrin. Det är inte bara LKAB som kämpar med det här. Det är till exempel Copperstone och det är Boliden.
Och Viscaria måste ju också vara med där.
Ja, men Viscaria är ju Copperstone.
Ja, okej. Okay. Ja.
Mm, så det är det som händer.
Det händer något mer. Austin Band.
Ja, jag var på en konsert här på lördag. Och det var nästan fullt här i Blå Forell. Inte riktigt lapp på lucka, men nästan. Och jag är då pensionär, 66 år gammal. Och jag var väl ungefär i mitten av medelåldern där. Och de som spelade var ju då Austin Band. Och det är ett Norrbottens band, de har medlemmar från Kiruna, Luleå, Kalix, lite blandat så där, och de är ungefär i samma ålder de också, och de spelar ju då Eagles covers, och det var riktigt bra faktiskt, tyckte jag i alla fall.
Så då kanske vi ska få lyssna på då.
Ja, om ni ska hitta låten Reasons for the Tears I Cry, det var första låten de spelade här i Gällivare.
Okej, okay, då kör vi musik.
Between your eyes, have me believing all your little lullabies. You're moving on, no matter how hard I try. I got reasons, baby, reasons for the tears I cry.
our love is going up in flames. I must be dreaming to think you feel the same. Now you go, left me wondering why. I got reasons, reasons for the tears I cried. Say it ain't so, baby, don't you go and break my heart. Even though you can, it's killing me to hear you say to me goodbye. I got reasons, reasons for the tears I cry.
Välkommen tillbaka till Gällivare Moderaternas närradioprogram. Då går vi till nästa rubrik, Aktuellt i Gällivare. Och då blir det våran gäst, Thea Lindblom, som ska få berätta lite om sig själv. Och vad jag förstår så jobbar hon som sjuksköterska, någonting som är väldigt eftertraktat i Gällivare. Då måste komma den naturliga frågan, hur kommer det sig att du kom till Gällivare?
Jag har ju varit lite in och ut här tidigare, och den här fjällmiljön är helt underbar. Här för ett par år sedan tillbaka så var jag första gången upp på Kebnekaise. Och det var väl det som var pricken på i. Sen har jag jobbat mycket i norra Norge, kört igenom Gällivare på väg hem till Finland. Och i och med att jag har vuxna barn och har egentligen ingenting som nödvändigtvis hålla mig fast i Finland, utan jag är fri att röra på mig, så tänkte jag att nu ska jag ta den här chansen. Och med fast anställning för Region Norrbotten, som har varit en jättebra arbetsgivare, så kändes det ganska naturligt egentligen att valet för bostadsort blev Gällivare.
Men vad jag förstår så pendlar du mellan Gällivare och hjälper dem nere i Luleå. De kan behöva din expertis där nere, tror jag.
Jag är till och från nere i Luleå också. Att jag hör till regionens egna bemanningscentrum, som det heter idag. En pool av sjuksköterskor och undersköterskor. Och då jobbar jag på olika enheter, bland annat på dialysenheten och lite på cytostatikaenheten och neurorehabben nere i Sundaby. Och så har jag varit på infektionsmottagningen där nere i Sundaby och dialysen i Sundaby. Så att
vi Gällivarebor, jag tror faktiskt vi underskattar vårt eget sjukhus. Vad säger du om Gällivare sjukhus?
litet, kompakt. De gör det är liksom, det är ett jättebra sjukhus med tanke på omständigheterna att det ens klarar av att existera. För att det är körigt att få det bemannat. Och här tänker jag borde egentligen Gällivare kommuns eget bostadsbolag Toppbostäder göra mera. Det borde hållas undan minst 20 lägenheter konstant som är till för sjuksköterskor, läkare och lärare.
Om inte jag kommer ihåg fel så har jag tror att det har funnits speciellt avsatta bostäder för Gällivare sjukhus en gång i tiden. Men jag tror inte det är så längre. Men jag tror, ja, det borde ju du veta.
Vad jag vet så det finns, men det är liksom sjukhusets egna, så finns det ett par stycken, några lägenheter som sjukhuset själv handhar.
Okay.
Och sen har väl Region Norrbotten har några lägenheter, ett par lägenheter, men det liksom, det täcker inte det behovet som finns för att få det ordentligt bemannat. Och det borde egentligen göras på ett sånt sätt att de som kommer in väljer att flytta in till Gällivare som permanent bostadsort och väljer att ta en permanent fast anställning på sjukhuset. De får ha den lägenheten så länge de är anställda på sjukhuset. Okay. Säger de upp sitt arbetskontrakt så då ryker bostaden på samma gång.
Ja, det låter ju vitt. Jag kan ta en liten parallell här som har med det här att göra. Vi var och lyssnade på en mäklare här i Gällivare om hur det såg ut på fastighetsmarknaden i Gällivare. Och nu har det tydligen efter en period där det har varit väldigt stilla, så nu har det börjat ta fart under hösten. Men hon avslutade med på en direkt fråga så sa hon, bristen i Gällivare är hyresbostäder. Bostadsrätter finns det och det finns villa, men det är en förhållandevis liten hyresfastighetsmarknad. Det skulle Gällivare behöva. Så att ja, det är ju en anledning också. Jag vet att det finns lite liknande tankar också när det gäller skolan för att få hit lärare. Att det är samma problematik där. Sen har vi ju då några som sitter i styrelsen för Toppbostäder, och jag tror någon gång så ska vi ta hit dem så får de berätta om vad som händer på Toppbostäder.
Låter som en bra idé.
Okej, nu har du, ja, vi hade lite mer punkter här. Nu höll jag på att ta musik direkt, men hade du något mer du vill berätta, Thea?
Ja, jag skulle ju utmana egentligen alla Gällivarebor till att om man nu bor ensam i en stor villa, så hyr ut ett sovrum eller hyr ut övervåningen åt de som kommer hit och jobbar. Lite i samma stil som norrmännen gör. Norrmännen, de bygger ju, när de bygger ett nytt hus, så bygger de automatiskt en liten en- eller tvårummare i nedre plan. Om de bygger ett hus på två plan. Vilken de hyr ut.
Okay.
Dels för att täcka lånekostnader och minska på lånebördan snabbare.
Smart idé.
Ja.
Jag har lärt av våra nordiska grannar, höll jag på att säga. Sen vet jag en annan sak, som att du har faktiskt varit moderat i Finland.
Det stämmer.
Och vad säger, är det någon skillnad mellan Moderaterna i Finland och Moderaterna i Sverige?
Nu ska jag hålla mig politiskt korrekt. Jag har inte varit så länge involverad ännu med Moderaterna här i Sverige, så att jag ska nog inte ha allt för starka synpunkter på det. Det är ju egentligen som systerpartier, ja. Så det är, tänker mig att det är nog inte någon större skillnad på det.
Okej.
Vi hade faktiskt tillsammans en kampanj nu på när det var Europaval. Alltså, då var vi i Haparanda och sen var vi i Tornio. Så det var ganska intressant. Och problemet är att jag pratar inte ett ord finska.
Jag måste komma med nästa gång.
Jag kan nog inte bara kitos. Alltså det, man kommer jag kanske långt med det. Men det var verkligen bra. För att på andra sidan, då fick vi nämligen en riktigt god korv grillat. Och ja, på våran sida var det bullar. Men det var inte mina.
Nej, då var de inte goda då. Okej. Apropå mat och sånt. Vi har precis nått av ett glädjande besked för oss i Gällivare. Vi har fått höra att nu är det löst med istappen och nya ägare. Så att den kommer att öppnas innan årsskiftet. Och det är ju bra, för det behövs också i Gällivare. Lite mera sportbar och där vi kan gå ut och ha trevligt på våra lediga stunder. Jag undrar om vi faktiskt gör så att vi låter Theas låt komma. Vad har du valt för någonting?
Jag har valt David Gilmour's Wish You Were Here.
Okej.
Thank you.
Ja, välkommen tillbaka till Gällivare Moderaternas närradioprogram. Vi var ju inne lite grann på att prata om det med bostäder. Och då tänkte jag fråga till er, hur gick det för dig att hitta bostad?
Jag börjar ju mitt bostadssökande med att lägga upp egentligen en marknadsföringsannons på mig själv och uttryckligen att jag söker efter boende som kunde vara allt från egen lägenhet till inneboende hos någon. Och jag börjar ju då med att flytta in i en större villa var vi var 3 stycken inneboende och 2 gruvkillar ute på i trädgården i husvagnar.
Okej.
Och sen ett par månader senare så fick jag ett andrahandskontrakt på Lasarettsgatan av en som hade flyttat ner till Göteborg och toppbostäderna godkände det här andrahandsuthyrande.
Okej.
Så relativt smärtfritt tycker jag. Och jag har fått höra av många att ja, den annonsen du hade ute så den var ju faktiskt jättebra skriven. Och jag tänker att visst, man måste ju ge lite av sig själv om man försöker få en hyreslägenhet av någon privat hyresvärd. Man får ju tänka att skulle man själv vilja hyra ut sin lägenhet eller en del av sitt hus till någon som är med liksom en mörk profil, inget ansikte, bara med texten hej, behöver bostad.
Ja, nej, då måste man vara lite mer säljande, absolut. Så är det ju. Och det har ju varit, samhällsomvandlingen har ju lett till att vi har ju en absurd fastighetsmarknad här i Gällivare. Och där, när det gäller det här med, som vi pratade om, hyresbostäder är en bristvara. Och vi har ju under lång tid haft det toppbostäder som har varit den allmännyttan, den stora aktören. Och jag vet ju att om man ska dra in lite politik i det här så har vi ju, våra representanter har hela tiden fått kämpa med just det här med hyresnivåer. Och då har ju den andra parten så att säga, de har hela tiden hållit nere hyresnivåerna till och med så att de har legat under vad ränteökningar och kostnader och inflationen har varit. Så att, och det har ju gjort att man tyvärr har byggt på sig en väldigt stor underhållsskuld här i Gällivare. Ja, Bengt, du har ju varit lite involverad i det där med hyresgästföreningar och sånt. Har du några kommentarer till just det här situationen?
Ja, jag vet inte om jag har varit involverad i... Ja, jag hade ju en lägenhet, en bostadsrätt.
Okej.
Men det var ju inte hyresgästföreningen utan det var en bostadsrätt. Så jag vet inte om jag har något mycket att tillägga i den frågan.
Ja. Nej, men nu har ju det också förändrats lite grann tack vare att man samhällsomvandling har ju gjort att toppbostäder har ju blivit av med gamla hyresrätter och fått nya tack vare samhällsomvandling. Så en del av skulden har försvunnit där. Men vad jag förstår så finns det ett digert, det finns mycket kvar att göra så att säga när det gäller underhåll av toppbostäders lägenheter.
Jag kan ju säga så mycket att om man ska köpa en bostadsrätt, det första man gör om man är lite insatt är att man kollar, har de en underhållsfond, hur ligger de till med sin reparationsplan och så vidare, så att de inte har en sån här belastande underhållsskuld som Topp nu har.
Jo. Thea hade någonting hon...
Ja, jag tänkte bara säga att jag var ju överlycklig för att jag hade ju förtur i bostadskön hos kommunens då bostadsbolag Toppbostäder i och med att jag flyttade in permanent och hade även arbetsgivare som stödde att jag skulle få förtur i kön. Men att det här med underhållsskuld, så det har jag ju tyvärr på ett väldigt tråkigt sätt själv fått erfara. Men den diskussionen tänker jag att vi tar lite på annat håll än här på radiokanalen.
Okej. Vidare i det här med samhällsomvandlingen så har det ju nu en annan sak som har hänt här. Och det är ju att en författare har publicerat en bok, Ditflyttarna, som det har blivit en hel del diskussioner kring. Och det är ju en erfaren journalist som har varit här många gånger tidigare uppe i Malmfälten och gjort reportage om vad som sker och händer där uppe. Åt SVT bland annat. Och efter att den där boken har publicerats så diskuteras det en hel del kring boken. Att det är en väldigt, ja, många tycker att det är en väldigt svart bild som hon målar upp över Gällivare. Och hon har ju samtidigt som hon har skrivit boken, hon har ju jobbat inom skolan som en resursperson. Och just den sidan är ju ingen trevlig läsning. Vi har ju, det går ju inte att gömma undan. Vi har ju problem med att vi har alldeles för få behöriga lärare. Och det är en jobbig situation just inom skolan. Och det är ju viktigt för oss i samhället att liksom lyckas förbättra den där situationen. För våra barn och utbildning, det är ju våran framtid. Så vi får se nu vad det resulterar i. Skolchefen gör ju nu en omfattande, eller har gjort en omfattande skolutredning nu som de far runt med och presenterar fakta för i skolorna och för allmänheten. Och slutligen så ska det väl landa i någon slags plan på oss politikers bord. Att vi ska fatta kloka beslut hur vi ska förbättra situationen inom barn och utveckling. Barn och ungdom heter det förresten.
Ja, jag har ju lånat den där boken av dig, Kurra. Jag håller ju med om att det är en väldigt svart bok. Det stycken om samhällsomvandlingen, där är hon ju väldigt väl informerad. Men just när hon beskriver situationerna i klassrummen så... Ja, jag vägrar ju att tro att hon beskriver det som ett mindre krig. Och det kan inte vara så.
Nej, det är klart, det beror på var såna hamnar. Jag tror inte det är så överallt. Nu finns det väl delar där det är bättre. Vi besökte ju, jag och Birgit, en skola där jag inte tror att det är så. Så att det finns ju säkert både bra och goda exempel. Men mycket att det upplevs så dåligt, det tror jag liksom ändå härstammar i att vi har alldeles för få utbildade lärare.
Om jag får inflika, det är inte bara det. Men alltså, vi nu tar den stora elefanten i rummet, det är Sjöparksskolan, som många pratar om i och med att det är också Skolinspektionen som är där. Men till och med på Skolinspektionsskolan så finns det alltså erfarenheter från klasser som tycker sig själv att det är jättebra att gå Sjöparksskolan. Och andra säger att det är en total katastrof. Till och med under en och samma skoltak kan det vara olika upplevelser.
Ja.
Och det har inte enbart med behörighet och icke-behörighet att göra, faktiskt.
Men vi har ju haft sådana här diskussioner längre tillbaka i vårt samhälle. Ja, min mamma var ju lärare och på Gunilla skolan var det oroligt då på 70-talet någon gång. Och det resulterade ju att det var ett antal stökiga elever som man helt enkelt lyfte ut och de fick sitta på en annan skola, den så kallade Kupan, med speciallärare. Och de satt väl där några månader och sen lugnade det där ner sig. Varför gör man inte så nu?
Ja, jag vet inte. Jag har också hört det och vad jag förstår så motsätter man sig det att liksom särbehandla dem, utan alla ska utvecklas och ja, i gemensam miljö istället för särbehandla, som man säger.
Får jag inflika här lite grann med vissa erfarenheter från finska sidan dock. Men det är ju inte, det blir inte någon nytt nytta och det blir ingen vinst åt de eleverna som vissa vuxna med allt våld vill tränga in, klämma in i en så kallad vanlig klass. De eleverna som behöver specialstöd och extra stöd, det borde de få i en liten specialgrupp med en lärare som har specialkompetens. Helt på grund av att i den stora stökiga miljön så klarar de inte av att koncentrera sig. Och när de inte klarar av att koncentrera sig så då ställer de till med bråk och stök. Och då förstörs undervisningsmiljön åt hela stora klassen. Det blir ingen nytta åt någon. Utan det blir liksom en fördärvad undervisningstillfälle för alla parter.
Det håller jag med om faktiskt. Ja, det är lite det du pratar om också om Bengt. Det är samma.
Ja, jag vet ju själv när jag gick i småskolan att om man skulle bete sig som Tina Thunander beskriver i sin bok, ja men då skulle man ju åka ut i korridoren och snurra där till nästa dag.
Ja. Okay. Ja, det är ju på vissa ställen i gamla hemlandet så där har man ju börjat gå tillbaka till de här liksom specialklasserna. Att det finns specialklasser.
Och med speciallärare.
Precis. Och det har resulterat i mycket bättre liksom, lugn i de stora klasserna. Och bättre inlärning för de eleverna som behöver det här specialstödet.
Ja. Jag tror vi är ganska överens om att det är någonting åt det hållet som behövs.
Jag tycker vi ska i samlad trupp gå till skolchefen.
Okej. Okay. Ja, då lämnar vi det. Då hade vi nog lite kort här om Gällivare Energi.
Ja, jag vet ju att man får inte göra reklam i radion, men jag sitter ju i styrelsen för Gällivare Energi och förutom det här spännande projektet med att ta vara på restvärme från järnsvamptillverkning så har vi lite andra små utvecklingspunkter och jag rekommenderar lyssnarna att gå in på hemsidan och titta. Vi erbjuder serviceavtal numera, solceller och batterilagring och sådana tjänster. Vi håller hela tiden på att försöka bredda tjänstutbudet.
Okej. Okay. Ska vi köra musik nu? Du som har valt musiken, Bengt.
Ja, nu har jag varit lite enformig den här gången. Det är Austin Band igen. Och jag vet inte riktigt vad den här låten heter, men det var väldigt skön stämsång. Så jag har kallat den Live in Kalix, för det var så den hette på YouTube.
There are stars in the sunshine. Sometimes things
Välkommen tillbaka till Gällivare Moderaternas närradioprogram. Nu ska vi prata lite grann om den lokala politiken och Bengt hade igen lite grann att prata om. Miljöbygg och räddning har haft något möte.
Jo, vi har ju nyligen haft ett nämndsmöte och det jag kan glädja mig åt, det var en enig nämnd som biföll positivt förhandsbesked till 5 fritidstomter i Killingi trots en överklagan från GSO. Det kommer förmodligen att överklagas till länsstyrelsen, men nu har vi i alla fall en enig nämnd sagt vad vi tycker. Och vi tycker det är positivt att någon vill utveckla byarna också. Sen har vi lite andra grejer på gång. Ett pilotprojekt för att automatisera bygglov för exempelvis lagertält i gruvindustrin. Och tanken är ju då, erfarenheterna hittills är väldigt goda. Och tanken är att det ska implementeras fullt ut och ja, det är ju i första hand de här stora gruvbolagen som har stora inhägnade industriområden, så kanske inte nämnden behöver peta i så mycket om de ska bygga ett lagertält eller något sådär. Så det är positivt. Och sen någonting också som är positivt är att nu mäts handläggningstiderna på ett schysst sätt. Både från inkomna handlingar till beslut och från kompletta handlingar till beslut, och trenden är faktiskt ganska tydligt nedgående, kortare handläggningstider, men de kan fortfarande bli mycket kortare. Och så kommer det en ändring i plan- och bygglagen efter årsskiftet och syftar till att göra det enklare till att bygga, och det ska vi punktbevaka. Vi kommer gå en utbildning, både nämndsledamöter och handläggare, så det blir intressant.
Okej. Vidare inom partiet så skulle vi prata om ett möte vi hade för en vecka sedan där vi hade besök av Moderaterna i Luleå. Och det var väldigt trevligt tyckte jag och man kände sig förstärkt när man gick från det mötet av våra kollegor från Luleå. Birgit kanske kan vidare, eller?
Ja, vi var ju först, det är ju ordförande från Moderaterna ungdomsförbundet, Arvid Persson, som kom hit då vid lunchtid, och så var vi en sväng till gymnasiet och pratade lite politik med ungdomar, men även med de evig unga andra Gällivarebor som kom förbi. Så det var ju roligt. Och sen hade vi ju, han är ju också muffare fortfarande, Dag Sundberg heter han, men han är också ordförande för Moderaterna i Luleå. Och det var han som var vår föreläsare på kvällen om hur vi ska kunna organisera till exempel valarbetet och kampanjer och även internt, alltså hur vi ska kunna organisera oss på ett smidigt sätt.
Han hade bra tips att komma med, måste jag säga. Och just det här som, det kommer vi väl att återkomma, 3 nyckelord. Moderaterna är ju kända för att de har hjärna. Det vill säga att vi är bra på det här med finanser och räkna och hålla ordning på det. Och sen är vi väl också ganska bra på att hålla fast vid våran linje, att vi har ryggrad. Att vi inte håller på att fladdra hit och dit med våran politik. Men det vi är mindre bra på, som vi bör lyfta fram då i våran valkampanj, det är hjärta. Och det att förklara de här hårda fakta och så vidare, vad det egentligen betyder för befolkningen. Alltså de här mjuka argumenten.
Ja, vi kommer många gånger med statistik och siffror och Och här, nu har budgeten utökat si och så många x kronor, men inte bakgrunden till varför man gör det och vad man egentligen då kan göra med de här pengarna. Kanske man sparar på ena budgeten och satsar på vård och omsorg till exempel. Och vi måste helt enkelt se över vår kommunikation, hur vi berättar och vad vi prioriterar i berättelsen. Prioriterar vi siffror eller prioriterar vi helt enkelt förklaringen, muntligt förklaring eller även i skriftform, att vi uttrycker oss lite för byråkratiskt, jo, kan man säga så.
Och vad ligger bak i siffrorna? Vad betyder det för våra väljare? Vad blir bättre om vi liksom sköter det där? Jag tror vi ska ta lite musik, för jag ser att som vanligt är vi ganska bra på att prata.
Ja,
så
vi
nu
behöver.
Kör vi musik.
Ja,
och nu blir det vårat eget gäng som ska, det blir hoja.
Få men samlat.
Ja. Välkommen tillbaka till Gällivare Moderaternas närradioprogram. Vi ska fortsätta lite grann med vårt möte vi hade förra onsdagen. Och då hade vi ju även Matti Björk, han som är gruppledare för Moderaterna i Luleå här uppe. Och vi pratade mycket om samarbete. Och jag kan väl konstatera med en viss glädje att nu river vi lite av det renstängsel vi haft runt den här kommunen under en tid. Så nu ska vi börja samarbeta med andra moderatpartier i länet. Och med Matti Björk som start kändes riktigt bra. För att det är ganska naturligt att vi samarbetar med Luleå. För att, och det uttryckte Matti också. Vi hör mer ihop än vad man tänker. För hela det här med gruvor och järn- och stålindustrin, så är ju då Malmberget och Luleå väldigt hopknutna. Det är ju en hel förädlingskedja som är från alltså stenen i gruvan till färdigt stål som blir används till bilar och så. Det är en, ja, en homogen förädlingskedja. Och ja, vi pratade en del om det, men sen även det här med sjukvården. De har ju ett så kallat länsdelssjukhus, eller vi är ju ett förstärkt länsdelssjukhus, och så Sunderbyn då. Och det är de två akutsjukhusen i länet som ska klara av 98% av befolkningen inom 2 timmar. Och ja, det känns som början på något bra.
Jag kan bara instämma, och dessutom är det så, vi har oftast själv också upplevt att vi ska jämt och ständigt åka till Luleå för några möten. Och det verkar som att den där sträckan var lite längre för luleåborna att komma upp, men det har ju ändrats nu.
Ja.
För att Matti, han kom ju upp bara för
trots att
vara
han var förkyld.
Ja, så han var en riktig man-cold hade han. och det var bara någon dag innan, då kunde jag knappt prata. Så, men han satt sig, vi hade kontakt under dagen och sa, ja, jag checkar av till klockan 14 och har det blivit, är det konstant så här att jag kan låta någonting, så då kommer jag. Och det gjorde han. Och sen tillbaka. Och så det här med avstånden, det har som jämkats nu.
Ja, alltså, det känns så.
Det känns jättebra. Dessutom är det ju så att vi har väldigt mycket att vinna om vi uppträder i enat trupp, höll jag på att säga. För att vi har nästintill alla liknande samhällsproblem. Framför allt är det, ja, det är bostadsförsörjning, det är skola, vård, omsorg. Alltså det liknar i alla kommuner. Och tillsammans har vi är få, men samlat. Ja. Det är därför också den här låten tycker jag den passar så himla bra. Vi är of course mindre antal invånare i Norrbotten än i andra län. Men är vi eniga, så då kan vi faktiskt påverka på ett annat sätt.
Jo, och det låter ju som, det finns ju konkreta förslag till vad vi ska driva för frågor som vi håller på nu och diskuterar, ja, och filar på. Som, jag tror att flera andra föreningar kommer också haka på i Norrbotten. Och kan vi gå ut med tillsammans med sånt, så har vi större förutsättningar att få igenom det även på högre nivå.
Vi jobbar ju redan nu på att skriva motioner till nästa förbundsstämma som är då i maj 2026. Och då gäller det verkligen att formulera sig rätt. Och det är återigen kommunikation. Alltså hur vi skriver och vilka ord vi väljer kan vara avgörande om en motion blir alltså helt enkelt avslagen eller tillstyrkt. Och nu de här nästa motionerna som går till förbundsstämmen runt om i Sverige, det är ju de som kan gå vidare sen till partistämman. Så, och det är ju där huvudpolitiken i slutändan fastsätts och klubbas. Så nu ska vi jobba stenhårt att vi får nå bort den, får vår röst hört på ett helt annat sätt.
Och det är ju det, jag tycker det är så positivt också, Birgit, om vi får skryta om dig lite grann. För du sitter ju väldigt bra placerad redan nu i och med att du är med i regionfullmäktige, du är med i regionens utvecklingsnämnd. RUN heter det.
RUN, ja. Ja.
Nej, men länstrafiken sitter på sådana här positioner där du kan vara med där besluten tas. För sitter vi bara i Gällivare kan vi tycka hur mycket vi vill, men vi måste ju vara med där besluten tas.
Dessutom är det viktigt att man lyfter in synpunkter just från annat håll. Och det glöms bort ibland. Sitter du i en bolagsstyrelse, så det är naturligtvis ett annat arbete än om du sitter i nämnd, helt klart. Men nu ska man ju lyfta det som man tycker behöver förändras som ledamot. Och det gynnar ju inte bara medborgarna, det gynnar ju också bolaget många gånger.
Jo, och kan vi liksom hitta gemensamma saker att jobba i? Man har ju upplevt det tidigare faktiskt, att det har varit våra lokalpolitiker, de har slagits bara för sin kommun och inte sett nyttan av helheten, så att säga. Och det tror jag stärker hela vårt län. För vi har ju mycket att erbjuda Sverige och Europa, om vi tar det här med järn- och stålindustrin och med grön omställning. Så på rätt sätt hanterat så kommer det få en ännu större betydelse för inte bara Norrbotten utan även för landet och EU. För om man tar en sån sak som, det går ju nu ett tv-program som heter Gruvan. Och där nämns det ju ganska tydligt att LKAB står för 80% av all järnmalm i hela Europa.
Och det gäller ju att ropa högt.
Ja.
Ibland. Och andra sidan om inte det, så jag får ju ibland ganska stark kritik om att jag flänger hit och dit och är överallt. Men jag har från början sagt när jag började engagera mig politiskt att jag tycker man ska vara mer aktiv inom både kommun och region samtidigt. För att då är man en länk mellan, så då som kan helt enkelt göra skillnad många gånger i och med att man tar in andra synpunkter. Och då vill jag påstå att jag är kanske en liten out of the box, och därför har jag också valt den låten.
Då kör vi med den som avslutning. Tack för idag. Lyssna på oss nästa onsdag. Eller ni kan ju redan höra reprisen imorgon klockan 09.00.
Och på ljudarkivet.
Ja. They say I don't belong, but I'm already here. They try to stop the change, but the future is clear. I don't fit inside your frame. Not a puppet in your game. You call me fake, but I'm alive. Watch me rise and watch me drive. They fear what they don't understand, but they can't stop what's already